Du lyssnar på Förrädaren av Thomas Blom, inläst av mig, Harald Leander.
Kapitel 1. Guldmakaren. Plymouth, London, 1566. And what's in it for us? Männen på andra sidan bordet betraktade Johannes med outgrundliga miner. Det gick inte att avgöra vad de ansåg om de planer han nyss lagt fram, med all den iver han var mäktig. Johannes suckade, beredd att dra det hela än en gång. Kapar fullmakt från kungen av Sverige, lättfångat byte i form av danska och libyska handelsskepp, generösa andelar av de inkomster som företaget rimligen borde ge upphov till. Vad mer kunde dessa pirater som gav sig ut för handelsmän begära? Men innan han ens hann börja sin framställning harklade sig herr William Hawkins, en stor man i staden Plymouth, som ägare av ett stort antal skepp. Ni måste förstå, unge man, vilket vågspel det är för oss att sända våra skepp och karar ut på fjärran okända hav. Riskerna är så stora att vi måste vara förvissade om att de rättfärdigas av vinsterna. Just det, fortsatte en betydligt yngre man som tydligen var herr Williams bror, John. Och vi tjänar helt enkelt inte tillräckligt mycket på att segla kors och tvärs på Östersjön och lägga beslag på några laster med timmer eller kära. Nej. Vi seglar hellre med guld i lasten. Svart guld. Det sista kom från ytterligare en ung man med spelande bruna ögon som hittills hade suttit tyst. Johannes hade inte fått veta hans namn men kunde inte låta bli att undra vad som menades med svart guld. Negers. Vi hämtar dem i västra Afrika och säljer dem till spanjorerna på andra sidan havet, i nya världen. De skriker efter slavar som klarar av att arbeta i värmen. Lugna dig, Francis. Herr William rynkade ögonbrynen mot den unge mannen. Det finns ingen anledning att gå in på våra affärsföretag inför utlänningar. Johannes erinrade sig plötsligt gamla Antonius Blåman, kung Göstas betrodde arklimästare, som lärt honom tillverka en långbåge. Det var alltså handel med människor av hans slag, med svart hy istället för vit, som gav dessa engelska sjöfarare sådana inkomster att de kunde bygga sig präktiga stenhus längs Plymouths gator. Vänta nu, Johannes vände sig mot den unge mannen. Ursäkta, hur var ditt namn? Drake, Francis Drake. Kan jag stå till tjänst med något? Ja, jag undrar bara... Är det rätt att sälja och köpa de svarta som boskap? Drake strök sig över det knappt utvuxna hakskägget med en min av road förundran. Det var en besynnerlig fråga. Vem skulle ha något emot det? Gud, till exempel. Människorna är ju skapta till hans avbild. Människor, ja, svarade Drake kort. Men Afrikas svarta är knappast av den arten. De är något slags halvapor och kan inte göra anspråk på att stå under Herren Guds beskydd. Dessutom har de allt att vinna på att hämtas från urskogens faror till ett liv i hårt och gagneligt arbete, tillfogade John Hawkins. Och ni förlorar inte heller på affären vad jag kan förstå, sa Johannes. Självklart inte, svarade herr William. Alla som satsat sina pengar i våra handelsföretag på Västindien har fått mångdubbelt igen. Hennes majestät har uttryckt sin stora belåtenhet. Drottningen, avbröt Johannes. Är hon också slavhandlare? Håll din tunga i styr, utlänning, röt Drake. Annars kan du bli av med den förrän du anar. Mötet med sjöfararna i staden Plymouth hade alltså inte givit något resultat, mer än att Johannes lyckats göra sig till ovän med åtminstone spolingen Drake. Han hade inget annat att välja på än att företa den ledsamma återfärden till London. Våren var visserligen tidig detta år, men det regnade ihållande, vägarna var usla, värdshusen där han övernattade överfulla av resande och han tvingades dela säng den ena natten med en snarkande och fjärtande boskapshandlare, den andra med en lismande bokhållare som envisades med att trycka sitt stånd mot hans ända tills Johannes tröttnade och knuffade ner karn på golvet.